En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd. Vi är tillbaka och comebacker ska det handla ganska mycket om den här veckan, Frida, för vi fick många sådana under helgen. Jag måste säga det, mina kollegor klagar alltid på mig att vi aldrig presenterar oss ordentligt. Jag kanske nämner dig och Makoto vid förnamn ibland, men Patrik Syk och Frida Fagerlund heter vi som sitter här och pratar. Nu har jag gjort mina kollegor nöjda också. Vi måste börja på Old Trafford, Frida. Vi har ingen tid att förspilla inför det här makalösa som känns, jag vet inte, men det kändes signifikativt på ett annat sätt, för att Brighton åker till Old Trafford och är betydligt bättre. Och de är på vissa sätt kanske också favorit inför den här matchen, åker dit och spelar som att de är det bättre, större laget. Och det är verkligen, alltså det känns så anmärkningsvärt. Jag vet inte vad det har känt så tidigare, men krisen i Manchester United, den bara vill inte gå över.
Nej, sen är det ju inte första gången som Brighton besegrar Man United.
Så är det ju. Så att, men det alltid, ja, har alltid känts som mer av en skräll, att man har liksom haft ja, men lite så här kanske marginaler med sig. Man har ändå känt att Manchester United var en ganska stor favorit på förhand. Jag vet inte, det kändes lite annorlunda den här gången.
Jo, ja, men det gjorde det kanske. Vi har ju pratat om det de senaste veckorna, eller i alla fall sen West Ham slog Brighton. Alltså, hur slår man Brighton 2023 i Premier League? För att Brighton är ett av de absolut starkaste lagen. Det råder det ingen tvekan om. Och West Ham valde ju att sitta lågt och satsa på kontringar. Men United valde ju en liten annan approach som faktiskt var rätt så lyckad fram tills då Brighton får sitt första mål. Och det var ju att de bildade en diamant på mittfältet. Och de lyckades faktiskt sätta sin press under de första, vad blir det, 20 minuterna av matchen. Men det är, och de lyckades bromsa in Brighton då, som inte riktigt visste vad de skulle göra. Och De Cherby sa det på presskonferensen efteråt också, att de hade ju inte väntat sig att Man United skulle spela med en diamant. Så att de stoppade ju upp helt centralt. Men vad som hände då egentligen, och det var på många sätt målet som hjälpte Brighton att förändra detta rent taktiskt. Och det var att Lewis Dunk och Van Hecke då, som är den andra mittbacken, de bestämde sig för att bredda helt enkelt, istället för att stå så tätt. Och sen så började man involvera målvakten Steele i matchen ännu mer, eller i själva spelet, vilket gjorde att då fick Man United mycket svårare att pressa, för de visste inte riktigt. Det var hela tiden en spelare för mycket, och då kunde Brighton spelar sig runt mycket enklare. Och det är egentligen frukten av det vi ser vid alla mål. Brighton involverar ju väldigt många spelare i nästan alla sina anfall, och det ser man också vid målen, att det är många spelare inblandade, det är många passningar som sker. Så att det var på något sätt det som gjorde att Brighton fick kontroll över matchen, för att de där inledande 20 minuterna då var Man United faktiskt ganska bra.
Ja, och just det här taktiska skiftet som De Zerbi gör där, när han ändrar sin uppställning, han tweakar lite grann för att komma runt den här diamanten på mitten. Och inte minst så frigör ju det Tarik Lamptey på vänsterkanten, som man blir ju otroligt glad över att se spela fotboll på det här sättet igen. Vi minns ju hur bra han var före skadorna. den där ytterbacken som bara flyger fram och känns som man kan ta sig förbi en mot en när som helst och skapar målchanser för andra. Och vi har ju inte sett den Tarik Lamptey på 2 år, känns det som. I den här matchen så kändes det som vi verkligen fick se det igen. Det kändes som den gamla Tarik Lamptey. Och han ligger ju bakom ganska mycket av det som Brighton gör när man vänder det här.
Ja, vi har ju inte sett honom på vänsterkanten framförallt.
Nej, han spelade ju på andra kanten i den här matchen också.
Ja, det gjorde han ju. Men det är ju lite så med de här Brighton-spelarna att ja, det spelar ingen roll att man byter ut 6-7 stycken av dem och spelar dem alternativt på andra positioner, för att de är lika skickliga ändå. Jag tycker Danny Welbeck också ska ha en shoutout, särskilt vid 1-0-målet, för att det är på något sätt han, alltså just det här är att han droppar ner och får bollen, han är involverad i hela det anfallet från, ja men i stort sett från början till slut. Så att det är många intelligenta spelare i det laget. Jag tror att det är Lallana väl som hoppar över bollen för att han känner att Welbeck kommer i ryggen, så att de känner varandra utan och innan. Och ja, jag blir ju också fortsatt imponerad av Lewis Dunk, för att jag tror att han är viktig för De Cherbi, just det här i att hur De Cherbi får ut sina instruktioner på planen och sådär. Lallana är ju också en spelare som vi vet kommer att bli tränare efter karriären, men jag är så oerhört imponerad av Dunk och på sättet som han har utvecklats de här senaste åren. Det är inte konstigt att han är med i Englands landslag nu, för att han förtjänar det. Han gör det otroligt bra.
Och fascinerad över Adam Lallana, som man ju hade skrivit av kanske lite grann från den här nivån. Spelade inte jättemycket sista säsongen i Liverpool, gick till Brighton och fick han har ju också brottats med väldigt mycket skador såklart, men har ju varit en nyttig spelare de gångerna han har varit tillgänglig. Men att han så här i De Zerbis lag säsongen 23-24 skulle gå in och ta en startplats och spela på det här sättet samtidigt som han tränar lagets U23 vilket han gör som assisterande tränare, och jag tror involverad för förbundet också i något av landslagen, ungdomslandslagen, på något hörn. Det är en fascinerande karaktär, Adam Lallana, på många sätt i det här skedet av hans karriär.
Verkligen, och man kan ju slänga in Gross där också i den. Det är också häpnadsväckande, och han blir uttagen till Tysklands landslag för första gången i karriären nu nyligen. Och jag menar, vad är han, 32 år gammal?
Ja.
Det är ju också fascinerande i sig. Sen kan man ju påpekar det också att Ten Hags uttalande på presskonferensen efteråt var ju inte populärt. Det här är att alla klubbar spenderar pengar. Nu kommer jag inte ihåg ordagrant, men det blir ju lite löjligt där. Hela Brighton startelva kostade typ 17 miljoner pund.
Ja, precis.
Och så har man Man United som kostade drygt 347 miljoner pund. Det är ju lite skillnad i vad man har investerat i sina spelare, om man säger så. Ja. Även om Ten Hag såklart, man får väl ändå ha lite sympati mot att han har haft ett par tuffa veckor här med krissituationer och krishantering. Nu senast Jadon Sancho. Han har inte så många yttrar att välja bland heller. Så att, nej, han är pressad.
Ja, extremt pressad. Och det var lite det jag var inne på i början här, att med det som kändes annorlunda med den här segern för Brighton, handlar ju egentligen mer om Brighton än om Manchester United, om man ska vara riktigt ärlig. För Brighton känns nu som ett lag som kommer vara med högt uppe. Ingen skulle bli förvånad om Brighton hamnar före Manchester United i tabellen den här säsongen, tror jag. Det skulle ju vara en överraskning, men det skulle inte vara Leicester vinner ligan chock på något sätt. Alla vet att Brighton är tillräckligt bra för att ta en typ fjärde, femte plats i den här ligan.
Ja, alltså, och de har den respekten nu.
Absolut. De har den respekten, och det är det de kliver in i den här matchen på Old Trafford med. Men också att man kliver in och vinner den med 3-1 till slut. Man har 3-0 och Hannibal gör det där tröstmålet som det blir så. Det är klart att det är jättestort för honom. Han får göra det där målet, han blir superglad. Det är ett grymt mål liksom, och han får fira själv för att alla andra är liksom, det är en match vi kommer förlora.
Sen hade ju speciellt. Höjlund, han hade ju det bortdömda målet där också, där bollen var precis över kortlinjen när Rashford slog inlägget. Han var ju annars någon som publiken verkar tycka om att se. Rasmus Höjlund.
Ja, men han
buades rejält när han byttes ut.
Ja, det känns som att det är en spelare som kommer vara väldigt, väldigt viktig för Manchester United den här säsongen. Sen förstår man ju att han har varit skadad och han har... Det är rätt viktigt att han inte spelar för mycket nu, att för mycket hänger på hans axlar i det här skedet av karriären, eller skedet av säsongen ska jag säga. Så att Ten Hag tar ut honom, det har jag full förståelse för, även om det buas från läktarna. Allting kan inte hänga på honom, det finns ju fler spelare i det här laget också. Sen en sån som Casemiro har ju inte kommit upp i nivå den här säsongen jämfört med förra. Och där hade jag väl varit lite mer bekymrad om jag skulle vara Manchester United supporter, för att de har värvat Amrabat som fortfarande är skadad och inte spelklar, men det är ett ganska rejält dropp om man inte har en Casemiro så viktig som han var förra säsongen. Om man inte har den Casemiro den här säsongen, så tror jag inte det hjälper att stoppa in en Sofian Amrabat. Man kommer ändå vara sämre än man var förra säsongen på den positionen, och det blir ett problem för dem, tror jag.
Ja, nu var ju han en av de här brassarna som var iväg på landslagsuppdrag också. Man får kanske ha med det i tankarna.
Han var inte den enda sydamerikanen som hade rätt tunga ben den här helgen, om man säger så. Vi kommer in på ett par andra. Det har kommit uppgifter också, så jag, om bråk mellan spelare efter matchen här nu. Det är väl inte helt oväntat att man är besviken och att man ryker ihop lite grann. Det är väl inte första gången det görs i ett fotbollslag efter en tung förlust, speciellt på hemmaplan. Victor Nilsson Lindelöf sägs ju ska ha rykt ihop med Lisandro Martinez bland annat. Och
jag har så svårt att säga det, jag vet inte varför.
Ja, men... jag har också det. Men Vigge har nog en jävla skalle där ändå. Och plus att han är ju en ganska senior figur i det här omklädningsrummet vid det här laget. Och är nog dels en spelare som Ten Hag har haft ganska stort förtroende för sen han kom in. Men också en spelare, tror jag, som har ganska mycket pondus i det omklädningsrummet, som kliver in och är en ganska hög röst där. Så att det, på det sättet förvånar mig inte att han är inblandad i det som händer. Jag tror inte han är någon som går och gömmer sig i det här skedet av karriären.
Nej, precis. Han fick en del kritik där vid... Det måste väl nästan ha varit 3-0-målet. Ja, nej, han fick en del kritik. 2-0-målet eller 3-0-målet.
Ja, det var ett av målen där han gick bort sig lite grann. Faktiskt. Manchester United då på 13:e plats. 6 poäng efter 5 spelade matcher. De är...
En poäng framför Chelsea.
En poäng framför Chelsea otroligt. Och på samma poäng som Newcastle.
Wow.
Det är tre lag vi inte hade förväntat oss ligga där. Om man säger så. Man är 6 poäng bakom Brighton. Bara en sån sak. Efter 5 spelade matcher. Och såklart hela 9 poäng upp till Manchester City. Om vi ska ta oss dit då. Vände och vann mot West Ham. Det som är så svårt att göra. Det finns ju inget som West Ham att få det där ledningsmålet och sen bara gnugga sig till de där poängen. Det är ju David Moyes specialitet att få ett lag som inte gör några misstag, helt enkelt. Men det spelar liksom ingen roll. Alltså när de har, jag menar, Jeremy Doku kommer in som nyförvärv och gör det han gör vid det målet. Det är ju helt ostoppbart. De är så bra, Manchester City, så att jag vet inte vad som ska bita på dem.
Nej, det är intressant med Doku också, för att jag såg ju hans premiärmatch mot Fulham och då var han inte alls bra, tyckte jag. Visst, man kunde säga att han hade farten i sig och han utmanade ett par gånger, men ja, tyckte ändå att han såg inte ut att vara sådär jättemycket bättre. Cole Palmer, som ju flyttade till Chelsea på grund av att han kom in, eller det var väl en av anledningarna i alla fall. Men i den här matchen så såg han betydligt mer bekväm ut. Och särskilt när han utmanade, han tog för sig. Så att han har ju verkligen förvaltat det där förtroendet som han har fått. För att det är ju verkligen ett stort förtroende från början. Det märks ju att Guardiola tror väldigt mycket på honom. Men i den här matchen så tycker jag nästan att det blir Kyle Walker som blir nyckeln här. Och dels hade ju Walker, han hade ju faktiskt fina matcher med landslaget när han var borta. Han gjorde ju mål verkligen, bland annat, vilket inte händer speciellt ofta för hans del. Och det blir på något sätt han här som utgår i första halvleken från sin vanliga högerbacksposition. Och det ska ju sägas att Man City hade ju, jag tror de registrerades för ett expected goals på 1,97.
Ja.
Alltså de hade 17 avslut. Det var, ja, de hade sina lägen, men West Ham, precis som du säger, kan ju vara sådär att de
ja, men alltså,
lyckas
så
stänga igen på något sätt.
Ja, men det finns ju inget lag som är lika bekväm med att ha 20% bollinnehav i 70 minuter och bara täppa till.
Nej, precis.
Men det, är liksom, det går mot alla andra lag. Men det går inte mot Manchester City, för de har så mycket kvalitet där fram.
Ja, precis. Och så får de ju det snabba målet direkt i andra halvlek. Och det sätter ju på något sätt sin prägel på matchen också. Och då, efter det, så är det Kyle Walker då som kliver in centralt istället. Och så trycker man upp Bernardo Silva. Mm. Och då fick ju Man City ett ännu större tryck. Och då kunde inte West Ham stå emot i slut. Särskilt inte när Edson Alvarez tvingades kliva av. Han är ju också en sån spelare som har varit väldigt viktig för West Ham sen han kom in. Så att, nej, de räckte inte riktigt till i lördags. Och det gör man ju sällan mot Man City. Så nej, är det ju bara.
Nej, nej, alltså den där, jag skulle säga, hävda att det där Moyes-fotbollen, den funkar mot alla andra lag i ligan. Du kan stänga ner Arsenal, du kan stänga ner Liverpool, du kan stänga ner
Brighton
har vi ju sett, Chelsea har vi också sett. Men just Manchester City måste du kliva upp på. Du måste hota dem. För att om de får det trycket framåt, så finns det så mycket kvalitet att det spelar ingen roll om du inte gör några misstag. De gör det på egen kvalitet i sådana fall. Och det var intressant, alltså Bernardo Silvas chip där som Haaland inte stötte in och tog målet på, fick han ju tillbaks för när Bernardo Silva spelade fram honom till ett helt eget mål sen, lite senare. Det är också
Haaland är ju rolig också, det här med att han, för jag tänkte på lite det, jag vet inte om du såg den intervjun med Arsène Wenger, det var väl i Independent för några veckor sedan, där Wenger, han klagade lite på att det inte finns så många nior idag, alltså spelare som, alltså riktiga nior som verkligen vill få in bollen i målet innan de lämnar planen, annars är de förkrossade. Men Haaland är ju fortfarande en sån spelare. Alltså man ser ju verkligen hur han andas ut av lättnad när han drar in en boll, för att då känner han att hans jobb är gjort. Ja, en boll eller flera. Jag tycker bara det är lite, han är ju verkligen ett avvikande exempel från Wengers tes på något sätt.
Ja, den största ansträngningen han gjorde i den här matchen, det var ju att hålla undan benet för att inte sparka in Bernardo Silvas boll som var på väg in där. Det tog all vilja i kroppen för honom för att inte stjäla det målet. Hela hans väsen skrek, sparka in den, för det är det han gör. Vi tar oss vidare till Wolves Liverpool. Liverpool är tidigt underläge igen. Vi har sett det så många gånger de här senaste säsongerna. Tidigt mål. Och inte minst då i de här tidiga lördagsmatcherna som Jürgen Klopp verkligen hatar.
Ja, tack.
Det man kan inte uttrycka på något annat sätt. Och som Liverpool väldigt sällan vinner. Jag tror att det är väl 6 raka matcher utan vinst eller sådär på tidiga lördagsmatcher. Framförallt då på bortaplan tror jag man har 3 raka förluster. Så att när det där tidiga målet för Wolves kom, och så som Liverpool spelade under första halvlek, så känner man att ja, här är en till liksom. Vet inte vad det är. Efter landslagsuppehåll, tidig lördagsmatch, det är som att det här laget bara inte kommer igång. Men en hårtork i halvtid gjorde susen, och det var ju ett helt annat Liverpool i andra halvlek som till slut vann ganska välförtjänt, även om Wolves hade kunnat avgöra det här i första halvlek. Hade Kunja bara kunnat nicka, hade han haft en den mest grundläggande tekniken för att nicka en fotboll, så hade det ju stått 2-0 i alla fall i halvtid.
Ja, precis. Jag tänkte precis säga det, att det är som vanligt med Wolves, att de är inte tillräckligt kliniska framför målet. Pedro Neto var fantastisk,
ja, det var,
särskilt under första halvleken. Herregud vad han ställde till för Liverpool, för att det gjorde ju på något sätt att Joe Gomez, han kunde inte lämna den kanten där, eller han kunde inte lämna Pedro Neto fri. Det var alldeles för farligt, så han kunde liksom inte kliva in centralt och hålla på och ge understöd där, och det gjorde på något sätt att Wolves fick grepp om matchen och var ju, ja, som du säger, var riktigt bra under första halvleken. Så att nej, de kommer ju gräma sig förstås över att de inte lyckades hålla undan, men jag känner ändå att den här matchen, den gör ännu mer att jag tycker att Wolves påminner om Leicester. För att Leicester var också så här under förra säsongen, att de hade bra spelare. De hade spelare som kunde göra riktigt fina matcher, som James Maddison exempelvis. Och sen så på något sätt så lyckades de gå i sömnen rakt ner i Championship i alla fall. Jag får lite sådana vibbar från Wolves sida. Även om såklart Gary O'Neill, han kommer ju hålla fast vid den där första halvleken och känna att, nej, men kan vi spela så bra mot ett, ja, en stor klubb? Jag menar, Klopp sa ju att det var troligtvis den värsta halvleken han hade sett någonsin. Han höll ju inte igen i alla fall.
Nej, och den var bedrövlig. Och det fanns ju, jag menar, han valde att ställa upp då med ett väldigt offensivt mittfält med McAllister på den defensiva. Och han hade ju inte benen. Den där resan till
han behövde mer syrgas.
han behövde mer syrgas. Nej, men man såg ju, även när vi kommer in på Chelsea sen, Enzo Fernandez såg ju också helt slut ut. Argentina som ju var och spelade mot Bolivia på bortaplan i La Paz, den där arenan som ligger på 3700 meters höjd. Och jag kan säga, jag som har varit och knallat i berg på bara typ 1000 meters höjd, känner ju av bena idag så här två dagar senare. Att spela en fotbollsmatch på 3700 meters höjd, jag kan förstå att även lite mer vältränade kroppar än min känner av det veckan som följer. Och McAllister kunde ju inte springa.
Och
Klopp erkände ju att han hade liksom gjort ett misstag i att ta ut honom överhuvudtaget. Han borde inte borde ju spelat ändå, eller kanske Gravenberg från start eller någonting. För att när Luis Diaz kom in istället och Gakpo klev ner, och det blev mer en 4-2-3-1 får man väl säga, med Curtis Jones och Szoboszlai, så såg ju allt helt annorlunda ut. Och Szoboszlai, som också hade problem i första halvleken, kom ju in i matchen och var ju också väldigt, väldigt avgörande för hur den scenförändringen som skedde under andra halvlek.
För första målet som Liverpool släpper in där, det är ju bedrövligt försvarsspel. De står ju helt still allihopa.
Alltså Joel Matip kan inte springa.
Titta på när Neto springer rakt igen.
Ja, men han kan ju inte springa, Joel Matip. Så att att Konaté kom in på slutet och fick några minuter kändes inte helt fel. Van Dijks avstängning är över.
Han var ju på plats också, Van Dijk. Han gick ju runt och skrev autografer nere vid planen. Lite fint.
Ja, han var där. Så att, nej, det var ju en ganska Kwanza, även han såg väldigt bra ut. Unge mittbacken där som fick komma in och vikariera. Men det är ju klart att Andy Robertson, Kwanza, Joel Matip och Joe Gomez är inte första uppställningen i den fyrbackslinjen direkt.
Nej. Sen är jag ju, alltså jag blir mer och mer förälskad i Darwin. Måste jag säga. Ja, det är någonting med honom. Det är hans styrka. Han är så självklar på något sätt. Just då han orkar hålla upp bollen, och det blir mer direkt med honom. Särskilt när han befinner sig inne i boxen. Jag gillar honom starkt. Det är ju bara det där lilla att man vill att hans målskytte ska lossna ordentligt. Men det verkar ju ändå som att det går ju i rätt riktning nu, va? Han fortsätter ta kliv.
Ja, den där när han vänder bort, vem det nu är på mittplan där vid 3-1 målet på slutet när han får bollen med ryggen mot och har en försvarare på sig och bara skakar av sig honom och är därifrån på en sekund. Det är ju det är en sån kvalitet som kan bära långt.
Sen var ju alltså, Klopp var ju, han var ju inte på bra humör efteråt i alla fall, trots 3 Nej. poäng. Ja visst, han var väl glad över att de lyckades vända, eller var väl mer en lättnad kanske än en glädje, men nej, han fick ett utbrott i alla fall, eller utbrott, men han ledsnade en gång rejält när han stod och pratade med en av många reportrar som smög in på ämnet om spelarnas fysiska status, och det började liksom närma sig det här 12-30 avsparks diskussionen och Klopp bara tittade på honom, alltså det brann i ögonen, och så sa han bara, skojar du? Och så gick han. Ja, det blev sån konstig stämning.
Ja, det är...
Stackars reporter stod där och skakade lite lätt. Så att nej, han var inte på strålande humör. Men Klopp är ju sådär. Han är ju... Ibland är han jättehärlig. Ibland är han fruktansvärd att ha att göra med. Ja, turligt nog så har jag alltid... det har aldrig varit så... Det har aldrig varit en fruktansvärd upplevelse för mig att prata med honom. Men jag har väl haft tur då kanske också att jag lyckas pricka in när han har varit på lite godare humör.
Ja, alltid runt match så är känslorna på något sätt tar över. Och han är full av adrenalin då kokar han lätt över för saker man inte tror att han ska göra. Det händer.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Många comebacker var vi inne på. Liverpool var en, Manchester City en annan, en tredje var Tottenham, och den var sen mot
den var
Sheffield
sen, ja.
United. Richarlison och Kulusevski, supermål, typ matchens sista spark. Alla 3 poäng till Tottenham som fortsätter hänga med där uppe i toppen då efter 5 spelade matcher. Otrolig vändning i en match som man ska vinna, såklart. Det hade ju känts otroligt snöpligt efter den här fina inledningen att tappa poäng hemma mot Sheffield United. Och det slapp man göra då efter Kulusevskis sena avgörande.
Ja, man hinner göra mycket på 12 minuters tillägg.
Ja.
Det är ju inte jättekonstigt att Kulusevskis mål är det senast gjorda målet i en match i Premier League någonsin. Ingen jätteskräll kanske att han nu innehar det rekordet. Men det var ju framförallt inhoppet av Richarlison som förändrade mycket. Dels så tar han ju en väldigt bra löpning där vid kvitteringsmålet som han själv nickar in. Och sen så är han ju även inblandad då i segermålet. Och han har ju haft det tufft de här senaste veckorna. Han har väl haft det tufft det senaste året egentligen. Han har ju varit öppen med att han har fått hjälp för sin mentala hälsa. Och det ska tydligen grunda sig i att det är några anhöriga eller några vänner till honom som har svikit honom. Och det är väl lätt hänt på den nivån kanske när man börjar få pengar och man börjar bli framgångsrik. Då finns det säkert många som vill utnyttja ens ställning. Så att nej, han har haft det tufft, men har varit öppen med det, och det här var väl kanske lite som en sorts en frigörelse för honom, att han fick ha det här inhoppet, den här matchen, och verkligen få visa Tottenham-supporterna att han kan bidra till laget. Och jag pratade med en kompis som var där och sa efteråt att, alltså flera timmar efteråt, så var det fortfarande sån här magisk stämning kring Tottenham Stadium och hela området. För att en sån här vändning, precis som du säger, det fanns ju långt mer att fira än om slutresultatet hade stått vid att man hade förlorat med Sheffield United med 0-1. Det här blir ju på något sätt ett riktigt energifyllt sätt att vinna på. Men det ser ju bra ut för Tottenham. Nu står de på 13 poäng efter 5 matcher. Det är ju hur bra som helst. Så ställs man ju mot Arsenal
nästa helg. Och ja, det är väl tröttsamt att hålla på och säga att då kommer det riktiga testet. Men de kan ju på något sätt ändå gå in i den matchen och vara hyfsat lugna. Det hade varit värre om de hade förlorat den här matchen med Sheffield United och sen skulle att möta Arsenal. Nu är de på något sätt, ja, de kan väl ändå känna att de ligger bra till i tabellen oavsett.
Ja, verkligen. Nej, men det var ett riktigt succéinhopp. Han spelar ju också fram till Kulusevski. Väldigt snyggt, en tunnelpassning på slutet. Och ja, men Ansh liksom stämnings alltså den här goda stämningen som du är inne på, hela liksom arenan mår bra, laget mår bra. Det är så viktigt att det fortsätter, att liksom att alla fortsätter peka åt samma håll i Tottenham här, samtidigt som för Sheffield United så är det väl tvärtom. Och man är kvar på den där enda poängen man har tagit så här långt, och det är väl bara tur på något sätt att det finns andra lag i den här ligan som är lika svaga just nu. Annars så hade det nog känts som att tappa poäng på det här sättet på övertid, då kan det liksom ganska snabbt rasa iväg ner och sen så är man cementerad i botten resten av säsongen. Det ser tufft ut för de där lagen som är i botten nu. Väldigt lite tyder på att de kommer befinna sig någon annanstans i slutet på den här säsongen. Sheffield United då, ett av lagen. Ett annat är Everton som spelade mot Arsenal 1-0. Ingen supermatch av Arsenal. Sean Dyche gjorde det han försökt. Han gör. Det var ganska spelförstörande. Mycket av blåsningar. Ingen riktig rytm i spelet. Så som Everton ville ha den här matchen. Får man anta, men problemet är att när Arsenal väl har gjort det där 1-0 målet så har man liksom inte en annan växel att lägga i. Man har ingen annan plan. Man har inte något annat spel att ta till om det är så att man måste jaga ett mål, jaga ett resultat, utan det blir liksom ingenting av det, utan det fortsätter bara vara upphackat, chansfattigt och sådär som man försöker göra när man ska liksom försvara en poäng. Och det här är ju mot ett motstånd som Everton de senaste säsongerna har haft väldigt lätt för, eller åtminstone fått väldigt fina resultat mot just Arsenal. Men det kändes liksom aldrig som att man hade en väg tillbaka in i den här matchen när Arsenal väl hade lyckats punktera den där nollan.
Det ska ändå sägas att Arsenal, de flög ju ur startblocken. Den var ju mycket, mycket bättre än Everton de 20 första minuterna. Egentligen fram tills de får det där målet, Martinellis mål som sen blir,
ja, just det,
bortdömt för offside på Nketia. Det var ju lite kontrovers där huruvida Beto spelade bollen med vilje, men domarna bedömde att han inte gjorde det, så att målet dömdes bort. Och sen så tvingades ju Martinelli faktiskt kliva av typ 3-4 minuter efter det. Och det var då Trossard kom in som ju blev matchvinnare i slutändan. Jag tyckte att Arsenal var bra då. Och Everton, det enda de försökte göra var ju i stort sett att överleva. Ja. Men sen så, precis som du var inne på, så fick de egentligen matchen dit de ville, att den hackade sönder lite mer och de började faktiskt komma upp på offensiv plan halva. Men nej, de har ingenting att erbjuda egentligen, så att det gällde bara för Arsenal att behålla tålamodet. Och ja, det finns ju det här med att Arsenal, de slår ju väldigt ofta den enkla passningen. Eller särskilt i den här matchen. Det är väl inte första gången som jag verkligen har märkt det så. Eller man har tänkt att ska man inte slå en lite mer riskfull passning. Men jag tror väl också att Arteta vill det här. Han vill att Arsenal ska vara lite mer som Man City. Det här med att man kontrollerar en matchbild genom bollinnehav. Försvar. Men bollinnehav är ju bästa försvaret. Det brukar ju både Guardiola och De Cherby också för den delen säga och anse. Så att det är väl lite ditåt som Arteta vill att Arsenal ska gå, att man lyckas få med sig de tre poängen här i slutändan om man gör det på ett hyfsat kontrollerande sätt. Och det tycker jag faktiskt att Arsenal gör. Sen var ju själva samtalsämnet inför matchen, det var ju dels att Kai Havertz bänkades för Vieira. Och det tyckte jag var rätt, för att Vieira har sett jättebra ut när han har hoppat in. Kai Havertz har ju inte riktigt imponerat. Och sen så var det ju faktiskt att Arteta valde att bänka Ramsdale också. Och låta Raya få chansen. Och ja, det kom ju rykten för några veckor sedan om att det här skulle ske. Och det är väl inte jättekonstigt med tanke på att Raya var en av Premier Leagues bästa målvakter förra säsongen. Varför skulle han gå till Arsenal om han inte visste att det skulle finnas en chans för honom att spela? Men Ramsdale verkade ta det bra, och han stod och gjorde high fives med sina lagkamrater och sådär. Så att ja, vi får se vad detta innebär för fortsättningen. Men det var ju inte avgörande, alltså målvaktsskiftet var ju inte avgörande för att man fick med sig 3 poäng i den här matchen.
Nej, katastrof för mitt fantasylag däremot.
Oj, men, aha.
Ja, så kan det vara. Nej, jag tyckte också, du jämförde med Manchester City där, att med bollinnehavet och så vidare. Jag tyckte målet, så som det kommer till också på den här korta hörnan när man spelar runt och hittar den där ytan.
Och den försökte de med rätt så många gånger.
Det här är ju taget direkt ur Peps anfallsbok. Det är den där ytan som Manchester City alltid söker. Som, jag menar, sen David Silva, som var så bra på att hitta, som Raheem Sterling var så bra på att utnyttja under sin tid i Manchester City. Phil Foden alltid söker och så vidare. Det är precis det anfallet som Pep Guardiola älskar, som Manchester City alltid söker, och som man ser här att Arsenal har jobbat mycket på, att det är den där passningen, den där ytan, kortpassningsspelet in i straffområdet. Och sen är ju Trossard en matchvinnare, en spelare som gör den här typen av mål i precis den här typen av skeden av matcher.
Det var rätt så länge sedan senast, och februari var väl senaste gången han gjorde mål i ligan. Så att ja, han hade väntat ett tag på det här.
Vi tar oss vidare därifrån då till Newcastle, som har öppnat säsongen svagt. Inte fått med sig så många matcher, haft ett ganska tufft spelschema också ska säga, så det satt långt inne mot Brentford. Alexander Isak på bänken hela matchen, inte helt oväntat ändå. Jag tycker inte han har haft sin bästa period där de senaste matcherna. Han inledde ju säsongen väldigt fint, men har sett lite blek ut de senaste omgångarna här, och fick då sitta på bänken hela matchen mot Brentford.
De har ju en match här ikväll också.
Ja, de har ju det. Då möter de Milan på bortaplan. Vi räknar väl med att Isak spelar då. Callum Wilson i alla fall in istället och avgör den här matchen med ett jättefint straffmål, får sägas. Det var ingen snack om den saken. Och
Det var snack om straffen dock.
Ja, straffen var jag omdiskuterad, men jag tycker väl att det är straff.
Det är så himla... Ja, jag satt och kollade på Monday Night Football här under gårdagen, och Thomas Frank var faktiskt gäst då.
Just det.
Och då diskuterade de den här straffen, och alla var så här, ja det är klart att det inte är straff, det är inte straff, det är inte straff. Och det är det enda man har hört på något sätt, alltså sen dess, att det är inte straff. Just eftersom att fläcken drar sig ur situationen, så menar man på att då ska det inte blåsa straff. För att det var väl så att Brentford fick inte en straff med sig i en liknande situation mot Tottenham. Det var väl Schade då, och Vicario måste det ha varit. Och då menade Brentford på att man fick förklaringen att även om målvakten drar sig ur eller om bollen inte går att spela på, då ska det inte vara straff, typ ungefär så. Och just därför så menade Frank på att varför blir det här straff, det är ju fel då. Men jag kan ändå hålla med lite grann, alltså ska man verkligen kunna, jag fattar ju det här med att Gordon, man ser på honom att han söker ju den också, alltså han är ju smart i det läget, han ser ju fläcken komma flygande, och sen så väljer han ju att, ja, han hjälper ju till lite, men sen samtidigt ska fläcken kunna gå in på det sättet också.
Det är det som jag egentligen tycker är det mest avgörande, att det hade varit frispark var som helst på planen. Jag vet inte, för mig tyckte jag inte det var några konstigheter när jag såg det. Det där tycker jag är straff. Jag förstår inte riktigt vad kontroversen är. Folk får höra av sig, men han tar ju inte bollen liksom. Och visst att,
nej, och då menar ju Frank att han drar sig ur situationen, att han fullföljer ju inte.
Nej, men han glider ju fortfarande in i honom. Det är ju fortfarande kontakt.
Ja,
han fäller ju en spelare i straffområdet. Och fäller man en spelare i straffområdet så blir det straff. Jag förstår inte grejen. Det hade, som sagt, det hade varit frispark överallt på planen. Utan tvekan. För han är inte i närheten av bollen, och då jag tyckte inte det var speciellt kontroversiellt. Men som sagt, straffen var otroligt bra. Upp i krysset med den. Callum Wilson vill också spela fotboll. Han har inte,
ja, det vill han verkligen göra.
Han har inte gett upp den där startplatsen helt utan fight mot Alexander Isak. Och här visar han ju att det går. Newcastle då med bara sin andra trepoängare så här långt, men som sagt, man har haft ett tufft spelschema, och den där förlusten mot Liverpool, den sved nog rejält, och vi får se om de studsar tillbaka här. Aston Villa låg under mot Crystal Palace, och vi måste prata om John Duran.
Jag hajade till när man såg. Det var så att man gjorde ljud ifrån sig för att man blev så...
Leon Baileys mål var väl ungefär lika sent som Kulusevskis, va? Det måste ha varit... Inte Leon Baileys rent av ännu senare? Tog han över rekordet som det senaste målet?
Nu när du säger det...
Bara någon...
Så är de nog registrerade i samma minut, men av någon anledning så såg jag att det var Kulusevski, för det är inte jag som har, utan jag
nej, jag förstår
att Kulusevskis registrerades.
Ja, för jag tittar där, och Leon Bailey står faktiskt som 90 plus 11 här, så han tog tillbaks, han tog rekordet en minut senare.
Fast det stod i tidningen igår, så att det vore konstigt om de har missat det. Ja, det kanske är fel då.
Ja, jag tittar på Premier Leagues egen hemsida här. Ja, skitsamma. Ja. För Douglas Luiz hade ju satt det där 2-1 målet på 90 plus 8 innan. Ja, det var en tight vändning, men alltså målet. John Duran, en colombian, va? 19 år gammal. Inte sett mycket av honom, vet inte hur mycket han har spelat egentligen för Aston Villa tidigare. Kom förra vintern, har jag lyckats läsa mig till, från MLS tror jag.
Januari, ja. Chicago Fire tror jag det var.
Ja.
Sånt.
Alltså tekniken vid boll, vid nedtagningen och så det här avslutet. Det är så stenhårt det där volleyskottet. Ja, vilket mål. Det är årets mål så här långt.
Ja,
ingen
verkligen.
Snack.
Nej, vilken känsla han hade i den där vänsterfoten var det väl. Ja
precis. Och det är samma sak här. Jag menar, det är 1-0 till Crystal Palace efter Eduardo hade gjort mål i början på andra halvlek. Och det är klart att om Aston Villa ska ha den här ambitionen att vara med uppe och kriga om Europaplatser den här säsongen också, då var den här vändningen mycket, mycket viktig.
Jo, så är det ju. Emery menade ju på att Villa spelade mer med hjärtat under de 20 sista minuterna, och det ligger väl någonting i det ändå. Det var ju då de på något sätt fick grepp om det. Watkins straff hjälpte ju också. Den var ju faktiskt rätt hård. Om vi nu ska snöa in på ännu en straff så...
Ja.
Jag vet inte, jag tycker lite synd om Chris Richards i det läget faktiskt.
Ja, den är mer tveksam tycker jag än Newcastle-straffen, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja, den är rätt hård i alla fall. Jag vet inte hur mycket han klipper Watkins, men jag tror inte att Crystal Palace är särskilt nöjda med den i alla fall. Roy Hodgson var ju faktiskt inte på plats. Han var sjuk. Och man blir ju alltid lite rädd när någon
i den åldern
70-plussare
ja.
Sägs vara för sjuk för att närvara vid en match. Så att jag håller tummarna för att det inte var, att det inte är alltför illa ställt med honom. För det vore ju hemskt. Har det hänt någon gång att ett fotbollslag har förlorat sin fotbollstränare på det sättet. Alltså nu ska vi inte gå händelserna i förväg, och jag tror säkert att Hodgson kommer att
repa sig. Du menar dött av hög ålder?
Ja, nej, men jag bara tänker, har det hänt någon gång att någon fotboll... Nej, inte så plötsligt.
Nej,
att...
det tror jag inte.
Nej. Kanske är att man har blivit sjuk och så har man tvingats
avgå. Ja, men någon som har tvingats lägga ner under pågående säsong på grund av hälsoskäl har ju hänt. Nu står det still i huvudet på mig, men det var senast, men det var någon för några år sedan bara.
Ja, det känns som att jag kan inte heller hitta namn, men
nej. Ja, det var någon för några år sedan här, i alla fall kanske 7-8 år sedan. Ja, skitsamma.
Och Claes Ingesson, när han tränade inget lag där på slut, när han var på.
Med Elfsborg. Ja, det är väl möjligt. Ja, han var inte frisk, han satt i rullstol där under sista tiden i Elfsborg.
Riktig kämpe.
Ja, för fan. 3-1 till Aston Villa i alla fall. Och de smyger väl med lite grann där bakom efter en... De blev ju rätt rejält utrullade på Anfield då, före landslagsuppehållet här, och kunde studsa tillbaka här, och det var nog viktigt för dem. Alltså hade det blivit den här 1-0-förlusten här också, då vet det tusan hur vi hade pratat om dem. Vi hade definitivt pratat om dem som ett av krislagen här nu. Tillsammans då med till exempel Chelsea, som fortsätter att inte vinna fotbollsmatcher, och det är väl det som är det centrala här. 0-0 blev det mot Bournemouth. Man skapade en del, framförallt den här frisparken som Raheem Sterling sätter i kryssribban och studsar på mållinjen, och det är väl väldigt, väldigt signifikativt för Chelsea just nu att offensivt så har man inte marginalerna med sig. Och inte heller riktigt förmågan att ta tillvara på det spelövertag man skaffar sig i matcherna.
Ja, alltså jag kommer kanske svära i kyrkan nu, men jag tyckte att Chelsea spelade bra. Jag tyckte att de var bra. De skapar tillräckligt mycket för att vinna matchen. Men det är som du säger, vi har ju haft den här diskussionen. Ja, hur många gånger är det nu när det kommer till Chelsea att de inte lyckas få in bollen också? Att det är det som är själva huvudproblemet.
Ja, men det är ju det. Nej, men alltså, ja. man har 65% av bollinnehavet, man har 6 skott på mål. Bournemouth har visserligen 4 skott på mål, så att de var inte ofarliga heller. Men man skapar. Raheem Sterling är där, han är farlig. Nico Jackson har ett skott i stolpen ganska tidigt. Men de där marginalerna finns inte. Det är också så här, Conor Gallagher får ett jättefint läge, men det är liksom Conor Gallagher, det är inte en målskytt. Och här i den här matchen så såg man också att Enzo Fernandes gjorde ju inte sin bästa match. Han var ju han hade behövt samma syrgastuber där som mittfältskollegan i det argentinska landslaget här, Alexis McAllister. De var tröttkörda båda två.
Sen såg jag att Pochettino, att han var rätt så kritisk mot Mudryk, eller att han menade på att han vill se ännu mer från Mudryk, och det kan jag förstå. Men jag tyckte samtidigt att han faktiskt gör det också rätt så bra. Jag tyckte att han stack ändå ut där under första halvleken och kommer till ett par lägen, och det är samma sak med Jackson. Jag gillar Jackson starkt, men som sagt i den här matchen så var de ju inte tillräckligt kliniska. Något annat som var intressant som Pochettino sa på presskonferensen var att han tyckte att ytterbackarna hamnade i vägen för yttrarna. Att de överlappade alldeles för mycket, eller att de låg alldeles för högt upp i planen i alla fall. Och då måste han ju faktiskt syfta på Malo Gusto, för att Colwill, som ju spelade vänsterback i den här matchen, han av naturliga skäl så ligger han inte lika högt upp som Malo Gusto gör. Och då kan jag bara tänka mig att Pochettino tyckte att Gusto var lite för mycket i vägen för Sterling. Notera det som intressant bara, för att jag tror att vissa skulle hävda att exempelvis Mudryk kanske hade mått bra av att ha någon som överlappade ännu mer. Men det kanske var Pochettinos försök att sända ut något budskap till sina spelare också. Jag vet inte riktigt. Men i övrigt så, nej. Det enda man kan säga, där jag ändå kan vara kritisk mot Chelsea och där jag kan förstå varför supportrarna är frustrerade, det är väl mot slutet av matchen när man känner att Chelsea har en fullgod chans att få med sig alla 3 poängen här. Men det är som att de nästan slår av på takten, att det blir Bournemouth som trycker på. Det är någon situation där mot slutet också där det är väl Billing till slut som skjuter, tror jag.
Alltid Billing. Alltid Billing.
Där står de ju helt handfallna. Mm. Hela Chelseas backlinje. Och där tycker jag de saknar någonting. De har inte riktigt de här spelarna längre som, ja, men som tar, kliver fram och tar ansvar. Nu säger inte jag att Gallagher exempelvis är att han inte förtjänar att vara kapten. Men är det inte lite i ögonfallande att han faktiskt är kapten? Jo. Alltså det här är en kille som skulle... Visst, han känner Chelsea innan och utan och varit där väldigt länge. Men det var väl en spelare som ryktades bort ett tag också.
Absolut.
Ja, jo, sen men är det... Chilwell, han är ju också någon vice kapten. Och sen är det väl Reece James också.
Reece James är ju kapten när han spelar. Men jag tycker det är konstigt att en spelare som Raheem Sterling som skulle vara... Han är ju deras bästa offensiva spelare. Han är så rutinerad. Han måste vara... Alltså, nu är man ju inte en fluga på väggen i Chelseas omklädningsrum, men man kan inte tänka sig någonting annat än att Raheem Sterling är en ganska stark röst i det här liksom, laget fullt med unga, nytillkomna spelare. Så är ju han liksom den rutinerade, erfarna liksom...
Garanten. Det hade ju varit Thiago Silva dock.
Ja, eller Thiago Silva, men jag tänker att Thiago Silva, där vet man inte hur hans engelska är. Alltså en sån här, alltså Raheem Sterling har vunnit Premier League flera gånger. Han har vunnit massa grejer. Han är engelsk landslagsman och jag menar han känns som ett kaptensmaterial, alltså Thiago Silva absolut. Jag menar han har all rutin i världen och vunnit precis allting, men jag vet inte. Båda de två känns som mer liksom självklara kaptensämnen i min värld i alla fall.
Jag gillade Ugo Chukwu. Mm. Jag tror att jag slaktade hans namn fullständigt.
Leslie.
efter. Tyckte att han såg rätt spännande ut också. Mm. Pochettino har ju förklarat det här med kaptensbindeln också, varför Thiago Silva inte har den, och menar på att man kan vara en ledare i alla fall. Man behöver inte ha kaptensbindeln på armen. Och absolut, det köper jag. Men jag tycker väl bara att ibland kan till och med jag, fast att jag inte är Chelsea-supporter, jag kan sitta och sakna det gamla Chelsea. När de faktiskt hade profiler som, ja, men riktigt starka ledare. Och det var ju inte jättelänge sedan. Jag kan till och med sitta och sakna Azpilicueta, även om vissa supportrar nu kommer att säga nej, absolut inte, han var slut redan. Och ja, jo visst, men han var ändå Chelsea på något sätt. Det är så många nya spelare här, och ja, det kommer ju ta ett tag att få ihop dem. Och Pochettino otroligt nog klagade ju på att han hade för lite rutinerade spelare på bänken i den här matchen också. Att det var för många skador och sådär. Och absolut, jag fattar ju vad han menar. För Caicedo var ju borta och Kukureya var borta. Och en ganska lång skadelista. Lavia är ju också skadad dessutom. Men det blir ju lite ironiskt med tanke på att han har rätt så stor trupp att jobba med just nu.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi hade en match igår, ska vi ta oss till den, mellan Nottingham Forest och Burnley. Burnley som står på en poäng. Jämn match. Jag hann hem till, ja, precis från min, jag var bortrest i helgen. Jag hann hem precis till den. Alldeles perfekt att lägga upp benen på soffbordet och titta. Det var en ganska kul match tycker jag. Nottingham Forest med en pigg Anthony Elanga med från start.
Ja, precis. Och en ännu piggare Hudson-Odoi, får man väl säga.
Ja, jävlar vilket mål alltså. Det utmanar ju nästan Durans mål, alltså omgångens mål. Men ja, det var en otrolig träff.
Ja, den är verkligen snygg. Burnley var ju mest pressade inför den här matchen av självklara skäl. Mm. Hade inte en enda poäng införskaffad än så länge, och Company har ju haft svårt med det där att anpassa sitt lag till Premier League. Det är ett väldigt ungt lag, de har inte så mycket erfarenhet, har sett naiva ut stundtals, så att de har på något sätt fått lära sig längs vägen här. Och det såg ju bättre ut med Forest, och jag tyckte faktiskt synd om också att de fick det här, ja, hade kunnat bli segermål bortdömt i slutet av matchen. Det är en hård hands på Sander Berge, är det väl. Jag vet inte vad jag tycker om den egentligen. En del av mig tycker inte att den är medveten, och det är det som krävs för att få ett mål bortdömt för hands i det läget, att den ska vara medveten. Mm. Jag tyckte lite synd om Burnley där faktiskt. De hade inte riktigt flytet på sin sida.
Nej, man kände ju direkt när man såg reprisen att det där kommer dömas bort. Samtidigt,
men tycker du att det är det medvetet?
Nej, jag tycker inte att det är medvetet. Alltså, jag har varit inne på det här förut, men så som hans regeln är skriven, framförallt vid situationer som leder fram till mål, så visste man
ju
att
det där... Men det får ju vara hans i det läget.
Ja, alltså han
jo, det får det, så länge det inte är han som gör mål. Alltså,
nej,
hade det varit
ja,
Berge som hade gjort mål, då hade det dömts bort. Men som att Berge är den som slår, som spelar fram bollen, då kan det vara hans i det läget. Men det hänger ju på om det, huruvida den är medveten eller ej. Mm. Och då menar domarna på att den är medveten. Och jag vet inte, jag tycker inte riktigt att den är medveten.
Men Nej, jag vet inte. Känslan var bara när jag såg att det där kommer dömas bort. Men jag är ju generellt av den åsikten att alla hands ska vara medvetna för att de ska dömas bort.
På tal om att slakta namn också, så kommentators uttal vid Berge var ju också häpnadsväckande. Sander Börs.
Ja, men han har ju gjort det själv ju. Han gick ju ut i en video. Ja, han gick ju själv ut i en video, och så här uttalar man mitt namn, och så sa han Sander Börs. Alla...
Jaha.
Men, ja, det
är... Uttalade Sander Berge, bara tänkt att det är norskt, men det kanske inte är norskt.
Jo, det är norskt, och det uttalas Berge. Det är bara att han av någon anledning försöker få någon slags internationell touch på det. Vi pratade om det här i Sillypodden tidigare i somras. Han hade gått ut med den här, det var väl när han, i hans presentationsvideo tror jag.
Men det var ju länge sedan.
Ja, det var länge
sedan. Varför har jag inte... Varför har inte jag vetat detta?
Ja, där har du
det
missat
ringer
något.
För att... sig, det ringer en klocka någonstans i bakhuvudet nu, men ändå,
ja,
kan man inte
ändå,
säga.
För att det var det som var så roligt, för de hade lagt ut det här, så här, och sen så var det liksom bara massa skandinaver under som var liksom så här, nej, det är inte så där man uttalar det. Alltså,
men det är inte svårt för dem att säga, det är inte svårt för en engelsman att säga bög-i. Till och med det hade ju varit bättre.
Ja, men alltså berg.
Sander bög-i.
Ja, exakt. Jag vet inte, men han har sig själv att skylla där i alla fall. Så är det.
Det är inte bara när man lär heller hela världen
engelsmän
fel.
Fel, nej.
De kommer aldrig lära sig då.
Nej, det går inte.
De namnen.
Absolut inte. Fulham Luton kvar på 0 poäng i den här tabellen. Jag undrar om de någonsin kommer ta en poäng.
Ja, jag hoppas det.
Ja, man hoppas det, men det är... Ja. Det är så uppenbart att Luton har inte ett lag för Premier League. Man hade 22% mot Fulham i bollinnehav. Man fick iväg 7 skott visserligen, men 391 bolltouch över 90 minuter mot ett lag som man ändå ska försöka ha någon slags ambition att ta poäng mot, även visst det är bortaplan och så vidare, men nej, det räcker inte till helt enkelt.
Tycker jag ändå de har ett litet småmysigt mittfält nu med Lokonga, Nakamba och Chong.
Jo.
Med, ja. Och sen så sina två pjäser där framme.
Ja, absolut. Men, ja.
Det är som du säger, jag tycker att Luton, alltså den här matchen är ju jämn. Även fast de har, alltså rent statistiskt, fast de har jättelite bollinnehav, vilket väl var väntat, så ligger de ju ändå rätt så bra tillsett i chanser och stora skapade chanser och så vidare. Och jag tycker att Luton har spelat bra i vissa matcher, betydligt sämre i andra. Men precis, den överhängande känslan är ju att de inte räcker till. Och jag tror väl att de tycker att det är okej själva, de har fått sina pengar. Det var det absolut viktigaste, att stabilisera ekonomin. Så att ja, vi kommer väl få se detta genom hela säsongen. Men det skulle inte förvåna mig om de helt plötsligt slår till och får med sig 3 poäng. För att man ska nog inte räkna bort dem helt, men jag blir förvånad om de lyckas hänga kvar i Premier League.
Ja, det hade varit en enorm skräll, skulle jag.
Det är ändå 3 nykomlingar här nu den här säsongen, där man känner att alla de här 3 nykomlingarna kan åka ur.
Ja.
Och det är ju faktiskt inte ofta vi har känt den
känslan. Och så känner vi dessutom att Everton kommer att åka ur. Så att det handlar ju om... Är det den nya Everton Trophy? Att komma platsen ovanför nedflyttningsstrecket.
Ja, det är ju tur för Everton att de har de här nykomlingarna som inte övertygar. Annars hade vi ju placerat dem i Championship för länge sedan. Ja, nu har de ju ändå en chans på något sätt. Jag såg någonting fladdra förbi också om att Sean Dyche inte kan bli för sparken, för att det finns ingen som kan det finns ingen som kan delegera den ordern att han ska få sparken, eftersom att de är mitt uppe i ett ägarbyte och så vidare.
Vi får väl
så säger väl rätt så mycket om Everton.
Ja, och det är klart också. Att det finns de som har höga förhoppningar på det här ägarbytet, men det finns också ganska många Everton-supportrar som är rätt så likgiltiga inför det här ägarbytet, för vad ska de göra? Det är inte så att det är inte... Det går inte riktigt att jämföra med Newcastle när de låg illa till och Saudi klev in och skapade en helt ny liksom värld runt laget. Det kommer inte det här 777 göra. De kommer köpa Moshiris aktier. Och det är väl positivt att man får bort Moshiri. Jag tvivlar inte på att han har brunnit för Everton, men hans kompetens har ju inte räckt till. Framförallt så har han ju blandat sig i en massa fotbollsmässiga beslut som där han inte har att göra överhuvudtaget. Och det har ju varit katastrofalt vid många tillfällen. Alltså alla de här sopporna runt Benitez, runt... vi kommer ihåg den här Luka Dinje-försäljningen och allt det där. Alltså de här besluten som har varit så helt huvudlösa, feltajmade, dåligt planerade... som Moshiri har fattat under de här senaste åren, är ju det som ligger till grund för att Everton nu är där de är. De är en av klubbarna som har... För han har stoppat in jättemycket pengar i den här klubben, ska vi komma ihåg.
Absolut.
Moshiri har investerat tungt i Everton och står här
för
med
mycket,
lag.
Troligtvis.
Ja, men för mycket, och han har försökt göra någonting som man inte kunnat hantera. Och nu har han en trupp som är värd långt mycket mindre än vad den borde vara sett till de investeringarna som har gjorts. Man har en dyr arena där vi varit inne på som håller på att byggas. Tveksamt om den kommer vara klar till nästa säsong. Men ja, det är ju en klubb i kris som nu tas över av ett amerikanskt ägarkonsortie som vi inte vet sådär jättemycket om, men att det kommer göras några, ska man säga, paradigmskiftande investeringar i truppen här och nu, det tror vi väl inte riktigt.
Nej, och det finns väl fortfarande oklarheter huruvida 777 Partners, som de nu heter, den amerikanska investeringsfonden, huruvida de ens har tillräckligt med pengar för att köpa en majoritetsandel av klubben. Nej. Det är fortfarande oklart, trots att det borde vara klart med tanke på att de har kommunicerat ut i pressmeddelande. Men
ja,
vi får väl se vad som händer fram tills de får grönt ljus.
Mm. Vi kastar in lite frågor då innan vi knyter ihop för idag. Erik Hansson skriver: fortfarande inte hört Frida Fagerlunds tanke om Mavropanos. Plus, är Ward-Prowse säsongens värvning? Ja, Ward-Prowse skulle mycket väl kunna vara säsongens värvning så här långt.
Ja, fint nickmål. Madison tycker jag ändå.
Ja, Madison är där uppe också. Men Ward-Prowse har varit riktigt, riktigt bra för West Ham.
Absolut.
Bara en språngskalle så här. Jag menar, det märks också att det här är en fotboll och ett lag som passar Ward-Prowse bättre än de upplagorna med Southampton, där han nu har varit väldigt, väldigt bra såklart och varit jätteviktig. Men den här det vet inte, han verkar trivas otroligt bra, den här målgesten han gjorde nu, sin gamla golfsving, och så la han på de här West Ham-hamrarna innan. Han verkar trivas bra. Men din tanke om Mavropanos, Frida?
vad ska jag ha för tanke? Ja, man får kanske ge lite bakgrund till detta. Det var ju Mavropanos var ju Wengers sista värvning, eller det sägs att det var hans sista värvning innan han lämnade Arsenal. Och då hade jag väl någon sorts romantisk förhoppning om att Mavropanos skulle blomma ut och bli nästa storstjärna. Och så blev det väl inte riktigt. Eller hans karriär har ju varit rätt så krokig sedan dess. Han lånades ut till Nürnberg och sen lånades han på nytt ut till Stuttgart och sen gick han permanent till Stuttgart och nu är han i West Ham. Så att ja, han fick inte spela i mötet med Man City. Han satt på bänken tror jag. Men ja, vi får väl se hur, om han får någon fantastisk Premier League-karriär eller inte.
Jean-Pascal Struver skriver: tror ni eventuellt vi kommer få se en revolution inom fotbollen med att rotera målvakter? Brighton gör ju det och kanske Arsenal härnäst. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska vinna på det egentligen. Vi har ju sett lag som har gått med taktiken att ha två jämnbra målvakter som då ska konkurrera. Det brukar inte leda fram till några sådana jättefina resultat. Det brukar då utkristalliseras vem som är den ettan och så blir det den målvakten som står i slutändan. Vad tror du om att rotera målvakter medvetet, Frida?
Alltså jag antar ju att det här, eller frågan, den grundar väl sig i vad Arteta sa. Just det här med att Arteta erkände att han ibland har velat byta målvakt mitt under matcher, men att han har hållit sig från att göra det för att det är ju inte så konventionellt att göra det inom fotbollen. Men att, ja, det är väl det som har fått folk att prata om att det eventuellt kan vara starten på en ny era där man faktiskt byter målvakt mitt under match. Jag vet inte om Brighton gör det. Jag vet ju att de har Verbruggen där och Steel. Men jag vet inte om tanken är att man ska matcha dem lika mycket eller sådär. Det har jag inte riktigt noterat. Men visst, han har ju fått stå ett par matcher och Steele har fått stå ett par matcher. När De Cherby kom in så blev det ganska tydligt ändå att han inte trodde på Robert Sanchez. Så det var väl anledningen till att Steele då fick spela. Så att det är en utveckling man får följa. I Arsenals fall och i Artetas fall så vet jag inte riktigt vad han vinner på det egentligen. För att jag tycker att Raya och Ramsdale är hyfsat lika varandra. Alltså sett till vad de har för styrkor och svagheter. Så att där kan jag inte riktigt förstå den då. Även om Raya är möjligt att Raya kanske är snäppet bättre inom vissa områden. Sen finns det säkert något område där Ramsdale är bättre. Men jag kan förstå det om en målvakt är jättebra med fötterna. Och den andra målvakten kanske är lite sämre på det men jättebra på någonting annat. Men när de är så pass lika, alltså rent egenskapsmässigt, då har jag lite svårare att förstå det faktiskt. Men ja, vi får väl se vad som sker.
Jag tror snarare att vi befinner oss i en revolution och där vi kommer se målvakter med ett mycket bredare kompetensspektrum. Kan man säga så? Med en större verktygslåda. Målvakter som kan mer grejer, som kan både spela med fötterna och står kvar på linjen. Och det ser vi att de bästa målvakterna i världen just nu är ju målvakter som kan alltihop, och det är de som är eftertraktade. Jag tror att bland de bästa lagen i världen så kommer man ha de bästa målvakterna och de kommer kunna allt det här. Jag tror inte att det kommer vara någonting som blir någon gängse praxis bland de toppklubbarna i världen, men det är möjligt för i övergångsfaser, i perioder då man behöver olika egenskaper kommer kunna göra det. Men vi får se, det kanske blir någonting av det. Pelle Pettersson vill att vi ska prata om krisen i United. Vi gjorde det lite grann. Han undrar, har Ten Hag börjat tappa kontrollen över omklädningsrummet? Vi var inne på att det var rapporterare som bråkade efter förra matchen, och han tar upp då Ronaldo förra året, Maguire och Sancho i år. Det har vi också pratat en del om. Det är inget lätt omklädningsrum uppenbarligen att ha hand om. Sen så känner jag ju fortfarande att den här är rätt person att göra det, men det kommer ta tid. Och skulle man sparka honom här och nu, vi också frågar om vem vi tror blir den första tränaren att få gå. Jag tror inte att det blir den här. Däremot så är ju arbetsmiljön kanske inte den bästa för stunden.
Nej, och det gäller ju på något sätt för en tränare att rensa bort alla de dåliga äggen, så att säga.
Ja.
Och det var ju faktiskt det som Arteta gjorde. Han fick rätt så mycket kritik under den tiden, eller kritik, men det var ändå tuffa beslut som han fattade i det här, att han liksom helt bestämde sig för att ingen Mesut Özil, sen så hela den här härvan med Aubameyang, och tog ifrån kaptensbindeln för honom, och han bestämde, han visste ju verkligen, han hade ju sin vision framför sig och visste att han måste bli av med de här lite äldre spelarna för att kunna fortsätta, och det var ju ett par andra spelare också, alltså alla spelare som inte skrev under på hans sätt att leda på var han tvungen att bli av med. Och jag antar att Ten Hag sitter i en liknande sits, och jag tror inte att han vill att Jadon Sancho ska komma tillbaka, men problemet är att Man United har investerat väldigt mycket pengar i Sancho, så att ja, han sitter ju lite i en rävsax där på något sätt. Och sen så att han då har haft de här problemen med Mason Greenwood och Anthony nu, som kostade den här hans massa pengar dessutom. Det är ingen lätt position, men jag tycker väl inte heller att han fick ju inte saker fel så till vidare mot Brighton. Alltså precis som jag var inne på tidigare, så de 20 inledande minuterna, jag tycker ändå formationsmässigt att han fick det rätt. Men det är klart, börjar en tränare tappa omklädningsrummet, Då är det svårt. Han måste ha ett par starka röster på sin sida. Så att, ja, men huruvida han har det är svårt att säga.
Nej, vi undrar väl. Eventuellt är Vigge en av dem då. Han har ju fått en hel del förtroende sen Tenacho.
Känns väl alltid som att han är teacher's pet.
Är han lite så? Ja, det kanske han är. Ja, men det, varför inte?
Ja, jag vet inte. Liksom lite det här med att han fick kaptensbilden från Janne Andersson också. Jag tror att tränare generellt gillar honom.
Men han är lite duktig så där.
Ja, exakt. Jag kan säga att han hade bra betyg när han gick i skolan också.
Jag tror också det. Helt klart. Hörru du, det var allt vi hann den här tisdagen som det blev då. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka på måndag igen. Nu har vi massa Champions League i veckan att ta hand om.
Ja.
Manchester United som ska iväg på den här lilla matchen mot Bayern München mitt i krisen. Den kommer bli tuff. Milan, Newcastle.
Champions League på The Emirates för första gången.
Ska du dit?
Ja, det ska jag.
Härligt. Och så följer vi upp då med ligaspelet från helgen som följer. Vi har ju North London Derby för fan på söndag klockan 3. Det blir spännande. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs som sagt nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.